Berätta, hur kommer det sig att ditt intresse väcktes för honom och när var det?
Ja, det har en lite speciell bakgrund, för att min specialitet, ja, min bakgrund är att jag är docent i rysk litteratur. Så att jag är flytande ryska. Och här fick jag ett tips från en kollega eller vän som heter Christer Wahlbeck, som är professor i historia och som har varit tidigare knuten till utrikesdepartementet i Stockholm. Och han hörde av sig till mig för några år sedan och sa att, frågade om jag visste att Wallenberg skulle fylla 100 år om några år. Och man hade då diskuterat lite grann där inom UD-kretsen att det vore väl bra om någon som kunde ryska tittade igenom det här materialet om Wallenberg. Så han tipsade mig lite grann om det där, kanske vore någonting för dig. Jag funderade på det här och jag visste inte så mycket om Wallenberg, mycket mer än alla andra svenskar gör. Jag menar, i en viss generation så har ju Wallenberg varit ett namn som hela tiden har återkommit. Rykten om att han har funnits i livet och så vidare. Så att jag har hållit på med det. Inte så lång tid i själva verket, med tanke på att boken är så pass tjock, så har jag väl egentligen bara arbetat med den. Inte ens 2 år skulle jag vilja säga, för att själva produktionsprocessen är ju så lång. Va? Jag menar, jag lämnade väl in manuskript här kring nyår, då hade jag väl hållit på då i princip aktivt i 1 år och 7 månader eller sånt där.
Fann du material när du började gräva?
Det intressanta är ju att det har ju inte funnits någon biografi över Raoul Wallenberg. Och min bok, jag kallar den för Raoul Wallenberg, en biografi. Alltså det är inte en bok om Wallenberg-ärendet eller Wallenberg-frågan. Va? Så jag skriver inte någonting om de här efterforskningarna som har funnits på 50, 60, 70, 80-talen och alla de rykten som har funnits om att han skulle finnas i livet. Utan det jag avslutade med det datum som jag anser var det mest troliga, nämligen att han avled eller mördades 1947 i ett Moskva-fängelse. Allting som har skrivits om Wallenberg tidigare, det kan delas in i 2 kategorier. Det ena är alltså mer eller mindre bra journalistiska arbeten, ofta av anglosaxer som inte kan läsa dokument på tyska eller svenska, i den mån de överhuvudtaget har forskat i det. Sen är det så att det finns några statliga utredningar som är väldigt bra, men de har hanterat speciella frågor, till exempel hur svenska utrikesdepartementet har skött frågan om Wallenberg. Det är inte biografiskt material, utan det är en utredning om svenska statens roll i den här frågan. Och sen är det också så att alltså de böcker som är skrivna före 1990, kan man säga, de är föråldrade, för att 1989 så fick familjen tillbaks Wallenbergs fickkalender och hans telefonbok och så där. Då kunde man på ett helt annat sätt fastställa vilka han hade umgåtts med i Budapest. Det här är den första biografin som då inte bara tar upp till exempel Budapest, eller bara tar upp hans försvinnande, eller bara tar upp UDs hantering av Wallenberg-frågan, utan det här är en biografi som verkligen går från A till Ö. Alltså det, och då hade jag ju turen, kan man väl säga, att jag fick tillgång till det Wallenbergska arkivet. Det heter egentligen arkivet för ekonomisk och social forskning, eller socialekonomisk forskning, jag kommer aldrig ihåg det. Men det är alltså hela Wallenberg Sfärens arkiv, det är alltså bankens arkiv, det är de olika stora företagens arkiv. Där ligger också en hel del privata brev. Och för att få tillgång till det arkivet så måste man vara disputerad. Det är ett grundkrav. Och det fick jag, det är inte säkert att man får tillgång till det ändå, men jag fick tillgång till det. Det innebar att jag kunde alltså fastställa, eller så att säga, för första gången skriva lite grann om Raoul Wallenbergs ställning inom familjen Wallenberg. Och det är nog rätt nytt vad jag skriver där, att han i själva verket hade en mycket mera central roll än man har trott tidigare. Det är det ena som jag skulle vilja säga är helt nytt i boken. Och det andra är väl kanske att genom att jag har läst en massa ryska dokument som inte på något sätt har varit hemliga. Det är bara det att de har legat i kopior i UDs arkiv, men ingen har ju läst dem därför att de är på ryska. Och det har att göra med hans arrestering och de här dagarna när han gick över till ryssarna i januari 1945. Och där har jag kunnat upprätta en slags kronologi över vad som hände.
Du säger att han avled i Ryssland 1947. Hur gick han sitt öde till mötes?
Han var ju jagad i krigets slutskede av både tyskar och de ungerska nazisterna, pilkorsarna. Och då valde han att gå över till den ryska sidan, för att de var på väg att ta Budapest. Av olika skäl. Dels var han jagad, som sagt, men huvudorsaken var att han ville förklara för ryssarna vad han hade hållit på med Budapest. Att det fanns en mängd ungerska judar som bodde i 2 getton i Budapest. Att ryssarna, när de gick in, inte skulle bomba eller skjuta på de här gettorna. Så hade han också utarbetat, märkligt nog, mitt under det här bombregnet, en plan för hur Ungern skulle ställas efter kriget, hur man skulle återställa egendom och så vidare och ja, rekonstruera landet. Och det där var ju naturligtvis något som ryssarna hade väldigt svårt att tro på. Den här var ju en konstig, en svensk, en neutral person som kommer över och säger att han heter Wallenberg, som inte betyder någonting för naturligtvis en sovjetisk general. Att han har räddat en massa judar, det är heller inte något absolut plustecken med tanke på den antisemitism som fanns hos ryssar. Men det vet man ju inte, det behöver inte ha varit så. Men alltså själva historien är rätt otrolig. Alltså här, om man ser det här från sovjetisk sida, det är krig, va? De har varit ute och krigat i 4 år, alla är uttröttade. De bombar och skjuter och våldtar allt som kommer deras väg. Va? Och så kommer en ung man över och säger att han heter Wallenberg och jag är andra sekreterare på svenska legationen. Och jag har gjort det och det och det. Och det låter ju så väldigt konstigt, så de måste ju uppfatta honom som någon som spion. Eller så att någon har skickat över honom för att kanske sprida falsk information eller sånt där. Va? Så att vi vet ju inte om omständigheterna riktigt vad som hände. Men det utfärdas då en arresteringsorder i Moskva några dagar senare. Förmodligen på grundval av vad han hade sagt då i Budapest. Men det vet vi inte heller. Vi vet bara att arresteringsorden är daterad den 17 januari. Och sen den 6 februari så befinner han sig i Lubjanka-fängelset i Moskva. Och sen är han där i 2,5 år i Lubjanka, men också i ett annat fängelse. Det är rannsakningsfängelse. Alltså det är inte fängelse där man sitter för att avtjäna ett straff. Utan det är, man väntar på någon form av rättegång. Men det blir aldrig någon rättegång. Man håller förhör med honom och de förhörsprotokollen finns inte, de är förstörda. Så vi vet inte heller vad de pratade om då, förutom att de förmodligen ville klämma ur honom att han var tysk spion eller sånt där. Ja, det är omöjligt att veta. Och så kommer man i en situation efter ett par år, vintern 1947, då man inte vet vad man ska göra av honom. För då har det blivit känt i Sverige att han faktiskt finns i sovjetisk fångenskap. Det har man inte vetat tidigare. Men då har det kommit ut lite kunskap om detta. Alltså man har fått reda på. Det har kommit ut ur Sovjet människor som har känt andra fångar som har suttit med Wallenberg. Va? Eller med Wallenbergs chaufför i Moskva. Då vet man att Wallenberg finns i Moskva, vilket ryssarna har förnekat. Då är det märkliga detta. Då har man ju, vi har alltid beskyllt ryssarna för att de har ljugit för oss. När de säger att de inte visste vad Wallenberg var. Men nu visar det sig alltså att de visste inte det. Va? Alltså den ryska utrikesdepartementet eller utrikeskommissariatet hölls ovetande av sin egen säkerhetstjänst om detta. Så det första, så vintern 47, exakt 2 år efter att Wallenberg tagits i Moskva, som UD i Moskva får veta att svenskarna alltså haft rätt. Han finns här. Och då skriver den vice utrikesminister Vyshinsky, som var en fruktansvärd typ. Han var den som var åklagare under Moskva-rättegångarna på 30-talet. Då skriver han så här: vad är det frågan om? Vad är det här för någonting? Vad ska vi göra? Liksom? Och då står de inför valet. Ja, vad ska vi göra? Vi kan inte släppa honom, va? Ja, men då kommer man ju berätta en massa hemska saker. Va? Så då beslutar de sig för, enligt min teori, och det är inte bara min teori, men det är en rimlig teori, att vi måste göra oss av med honom, va? Och sopa igen spåren, eller hur? Så man erkänner alltså inte för svenskarna att han finns i Sovjet. Det erkännandet kommer först 1957, 10 år senare. Då visar man upp en dödsattest som är daterad den 17 juli 1947. Och den här dödsattesten är det enda dokumentet som finns i princip. Och det har de naturligtvis ifrågasatts. Är det äkta och så vidare. Men nu har man alltså, sen Sovjet föll på 1990-talet, har man låtit kriminalteknisk expertis både i Ryssland och i Sverige tittat på den här attesten. Titta, nämligen, är pappret från 1947, är bläcket äkta, stämmer handstilen överens och så vidare med den här läkarens andra dokument och så. Så då har man kunnat säga att det finns ingenting som talar emot att det skulle vara äkta, så att säga. Men det innebär ju inte att innehållet är sant, va? Här står att han har dött av en hjärtinfarkt, vilket är rätt otroligt att han skulle ha gjort vid 35 års ålder. Å andra sidan kan det vara en hjärtinfarkt som är framkallad av en förgiftning, vilket är det troligaste, att man har injicerat gift, va? Vilket var ett vanligt sätt att göra sig av med folk på.
UD har ofta anklagats för att ha varit passiv i sökandet från första början.
Det är en väldigt svår fråga, va? En förklaring är naturligtvis, om man vill vara snäll mot UD, att det var rätt rimligt att anta faktiskt att Wallenberg faktiskt hade omkommit till stridigheterna. Jag menar, det var inte så att kriget var slut i med att Wallenberg gick över till ryssarna. Det här var i januari och kriget var slut först i början på maj, va? Så att det fanns ju många som trodde att han hade bara blivit skjuten eller rånad. Men sen så var det också en så märklig form av passivitet och någon slags rädsla för ryssarna efter kriget. Ryssland hade dessutom naturligtvis en stor auktoritet, och det får man inte glömma bort. De hade ändå befriat östra Europa. Det var ju England och USA från väster och ryssarna från andra hållet. De hade förlorat 20 miljoner i kriget, människor. Man ville liksom inte tro att de ljög. Va? Det är någonting som det svenska utrikesdepartementet kommer att få dras med jämnt, den här historien med Wallenberg, att de inte vidtog kraftfulla åtgärder. För det hade uppenbarligen funnits möjlighet att få honom fri om man hade drivit frågan. Men det var en kombination av många olyckliga omständigheter, av fel personer på fel plats och så vidare.
Varför var Wallenberg så framgångsrik i Budapest i sitt engagemang för judarna? Fanns det fler som han? Eller, för han har ju ofta lyfts fram som...
Ja. Alltså det är ju så här, nu ska man väl säga i rättvisans namn att en av anledningarna till att Wallenberg har lyfts fram är naturligtvis hans oerhört tragiska öde. Va? Jag menar, det innehåller ju allt, och det innehåller heroism och det innehåller tragik. Dessutom, som jag nu kan visa i min bok, så det är liksom lite som en dålig eller som en bra roman. Va? Han föds med en silversked i munnen i Sveriges mest inflytelserika familj. Va? Hela framtiden liksom utstakad för honom. En rik framtid i alla avseenden, så att säga. Va? Och sen så gör han det fantastiska i Budapest, och sen så dör han i ett fängelse i Sovjet. Va? Så det här finns ju allting, liksom, sådana stoff som hjältar görs av. Va? Jag tror att hade han kommit tillbaks efter Budapest, så hade han säkert blivit utfrusen på UD därför att han hade överträtt sina befogenheter. Det hände med flera andra diplomater här. Bland annat den schweiziska konsuln i Budapest, Karl Lutz, som satt i karantän på UD i 10 år efteråt för att han hade gjort ungefär samma sak som Wallenberg. Va? Så han var långt ifrån ensam. Men det var någonting som han gjorde som de andra inte gjorde. Det var det att han byggde upp en enorm, intrikat och intelligent organisationsstruktur för räddningsarbetet. Han inte bara utfärdade de här skyddspassen som han är känd för, utan han ordnade med sjukhusverksamhet, med bostäder. Han hade avdelningar för uppvärmningsfrågor, han hade avdelningar för allting. Alltså. De här olika kontoren hade han spritt på olika delar i Budapest, så att de skulle vara mindre sårbara för attacker från nazisterna. Så det var en oerhört intelligent uppbyggd struktur. Han hade anställt mellan 300 och 400 ungerska judar, alltså högt utbildade människor, som skötte det här åt honom helt enkelt. Och sen så var han också själv mycket aktiv. Han satt inte bakom skrivbordet och utfärdade order, utan han var ju ute på nätterna. Va? Och det finns en kvinna i Stockholm som nu fyller 90 år om några månader, som jag faktiskt hittade, ska jag inte säga, men jag fick ett tips om att de fanns i Stockholm. Hon tillhör inte de som har pratat speciellt mycket om vad hon gjorde i Budapest. Och hon är inte heller något offer, utan hon arbetade på Wallenbergs kontor, va? I 3 månader. Hon satt utanför hans dörr helt enkelt. Han hade sitt skrivbord utanför hans dörr. Det var nämligen så att när de här skyddsdokumenten utfärdades, så var tyskarna kolossalt noggranna med att allting gick korrekt till. Alltså man skulle, för att få ett svenskt skyddspass, så skulle man ha långvariga och djupa affärsförbindelser med Sverige eller ha släkt i Sverige. Va? Så där fick man inte bluffa med, och det skulle numreras, och det skulle vara en väldig ordning på det. Va? Så den här unga flickan då, hon kunde både ungerska, tyska och svenska, för hon hade studerat svenska på universitetet i Budapest. Så hon anställdes där för att gå igenom alla papperna. Hon berättade då att hon började i september, oktober, så var alltså Wallenberg mycket elegant, blänkande skor och golfbyxor och såna saker. Men sen så kommer den här nazistkuppen den 15 oktober, och pilkorsarna kommer till makten i Budapest. Och det börjar en ren terror alltså. Och då berättade hon alltså att Wallenberg, han förvandlades helt och hållet, och de var alltså oroliga om han överhuvudtaget skulle komma till arbetet nästa morgon. Va? För att han, och när han kom då och dök upp, så var han då orakad och svettig och rödögd och liksom så trött så han ibland somnade på en stol bara. Va? Då hade han varit ute på sina olika räddningsaktioner. Va? Så det var det som skilde Wallenberg, tror jag. Att han var ju också naturligtvis ung. Va? Han var ju bara 32 år. Flera av de andra var lite äldre. Han beskrivs alltså då, av många av dem som jag har läst vittnesmål av, så beskrivs han som om han vore besatt av sin uppgift då, på något sätt. Han gick upp i det på ett sånt sätt så att det blir nästan som en slags problemlösning. Du förstår, jag måste klara det här. Jag har förutsatt att man klarar det här. Det får inte misslyckas. Va? Det var väl det förmodligen som gjorde det. Men det är klart att i och med att han försvann, så har ju hans öde också lyfts upp på ett helt annat sätt. Jag menar, hade han kommit tillbaka till Sverige hade han väl kanske... Han var ju inte någon diplomat, han var ju affärsman som bara hade skickats dit, så att säga. Så att han hade väl inte fortsatt någon diplomatbana och blivit ledsen om de hade blivit sura på honom på UD. Han hade väl fortsatt som affärsman i Stockholm. Va? Det är klart att det som hände honom efteråt, när det blev en stor politisk affär av Wallenberg, va? Och han gjordes till amerikansk hedersmedborgare 1981, den första efter Winston Churchill, va? Då klart lyftes det upp på ett helt annat plan. Och då förstärks hela den här hjältestatusen naturligtvis, just i och med att han blev ett offer för... Om man vill ha en bild, så kan man ju säga att när han var i Budapest 1944-45, va, så var han ju mitt i skottlinjen mellan de två stora våldsideologierna. Va, i bokstavlig mening mellan nazisterna och kommunisterna. Va. Han var ju verkligen i skottlinjen mellan dem. Va. Det är väl det som förklarar hela, att hans status har blivit så annorlunda än de andra räddarnas.
Nu har du varit på möte här i Rom, Wallenberg-möte.
Ja, det var ju intressant för att eftersom det var Vatikanen som anordnade. Och jag kommer tillbaka om en vecka och ska prata på svenska ambassaden i Rom. Det är bara en tillfällighet att det inte gick att samordna bättre, men det har olika orsaker. För mig är det här intressant därför att om man talar inför en anglosaxisk publik, och jag var i New York för några dagar sedan, då är kunskapen mycket större i och med att Wallenberg blev amerikansk hedersmedborgare och de flesta böcker som har skrivits om honom är skrivna av engelska och amerikanska journalister. Så det var lite spännande för mig att se hur reaktionen skulle bli. Va? Och det jag tycker nog att jag fick en stor uppskattning. Jag tror att folk tyckte det var väldigt intressant. Och jag har byggt upp ett föredrag då där jag dels försöker förklara bakgrunden till honom, vilken familj han kommer ifrån, om man kan se några som helst möjlighet att förklara varför han blev den han blev. Vilket jag tycker alltid är väldigt svårt att göra, för att han var ju en välutbildad person med goda språkkunskaper, och han var en hygglig människa och en intelligent person och förmodligen snäll och trevlig och så vidare. Men det är ju inte så att alla snälla, trevliga och välutbildade människor gör goda saker, va? För i sådana fall hade världen sett lite annorlunda ut. Det fanns ju massor med tyska nazister som var väldigt välutbildade och trevliga familjefäder och så vidare. Och jag tror att de tyckte det var intressant, och dessutom var det ju väldigt bra att efter mig så talade Frank Vajda, som är då ungersk jude, som räddades flera gånger av tillfälligheter. En gång av Wallenbergs män 1944-1945, och som har bott i Australien sedan dess. Han kompletterade mitt föredrag genom att ge mycket konkreta exempel på hur det kunde gå till. Det kan ju inte jag göra naturligtvis.